Nu ska jag få ordning på all teknik här. Ska vi be tillsammans och be att Gud talar till oss genom det här som jag har förberett idag. Låt oss be. Herre, tack för att det inte finns något annat namn än, som är högre än ditt namn. Det är kanske konstiga ord som vi slänger oss med, men det betyder att du har skapat hela allting som finns. Och att vi är dina skapade barn. Vi behöver inte vara gudar. Vi behöver inte ta kontroll över det ena och andra. Vi behöver inte ta ansvar för si och så. Vi är kallade att följa dig. Ta emot vad du har att ge oss. Och våga haka på det äventyr som du tar oss med oss på. Nu fortsätter vår predikoserie om konsumtionskultur. Och innan jag läser bibeltexten och ska säga någonting om dagens bibeltext från Matteus 6, så ska jag bara säga några ord vad konsumtionskultur är för någonting. En kultur är lite förenklat ett system som vi skapar. Men lyssna noga. Det här systemet formar också oss. Och i en konsumtionskultur så söker vi meningen som pengarna, heminredningen, märkeskläderna, power toolsen eller you name it, vad de skapar. Och vi blir aldrig nöjda. Konsumtion handlar ju om att ständigt uppdatera sig. Kanske med något undantag om man är lite så här teknisk bakåtsträvare som jag är. Det är ju inte så att vi vill ha kvar vår gamla telefon i 10 år. Eller köra samma skjorta. Ja, kanske någon på jobbet gör. Men, ja, men undantagsvis då. Vi vill uppdatera oss och vi bygger ett onöjdhetens fängelse, det var ett svårt ord. En slags missnöjets fängelse och så flyttar vi in i det här fängelset. Och här kommer poängen. Det är svårt att följa Jesus i en konsumtionskultur eftersom den här kulturen gör oss splittrade. Å ena sidan vill vi följa Jesus. Å andra sidan drar kulturens krafter oss i en annan riktning. Och lyssna nu, det är inte så enkelt att bara ta beslut och skärpa till sig. För våra viljor har formats av den här kulturen att ta vissa beslut, att prioritera vissa saker framför andra. Du och jag har formats till en konsumtionsmänniska. Vår vilja och vår längtan riktas mot konsumtionskulturens mål. Lite luddigt vad den är, men vi ska komma in lite mer på en aspekt av den senare. Vi har skapat massor med vanor. Och det tar tid att omprogrammera sitt hjärta och sin vilja och sin längtan. Och att komma in i andra vanor. Och det läskiga är med kultur och sånt här, det är att vi formas ofta subtilt utan att vi märker det. Och en bit längre ner så upptäcker vi vilken sorts människa vi har blivit och vad det är som djupast sett driver oss. Och det är inte bara kärleken till Jesus. Man kanske kan uttrycka det så här för att anspela på dagens text. Vilken lön, alltså vilket värde söker vi när vi prioriterar på vissa sätt och lever prioriterar och lever på vissa sätt. Vilken lön, vilket värde, vad är det högsta värdet i våra liv? Och det får man inte reda på genom att vad man säger. För jag säger massor med saker så här. Vi sjöng, märkte ni vad vi sjöng? Vi ärar Jesus över allting. Och det ska vi sjunga. För i en gudstjänst så behöver man ta de stora orden i sin mun och försöka liksom ta in dem och gå emot dem. Men vi upptäcker också när vi tittar på våra prioriteringar och vad vi faktiskt gör, att det kanske inte är riktigt så att vi faller ner inför den heliga guden och sjunger ut. Alltid. Och det har med kultur att göra. Om jag ska tala i klartext då. Konsumtionskulturen gör att vi inte vill. Vad menar jag? Ja, jag vet att hur fantastiskt det är. Nu blåser mina papper bort. Hur fantastiskt det är att ge till Guds rike. Och vara med och bygga församling. Och vara en del av det här vi gör tillsammans. Men jag vill inte alltid. Eller jag vill lite grann. Men ibland, eller kanske rätt ofta, är det andra saker som ger mig mer mening. Och vad är det här? Ja, det har att göra med den här kulturen som vi lever i. Min vilja och kanske din. Min vilja och min längtan formas på en del speciella sätt av den här konsumtionskulturen. Och därför känns det inte alltid meningsfullt, äkta eller värt det att göra uppoffringar som kanske vi behöver i vår tid med tanke på klimatet eller om vi vill följa Jesus på andra sätt. Mindre resande, mindre prylar, mycket sopsortering och närodlad mat. Det känns inte meningsfullt, äkta eller värt det. Så vilken typ av människa är du? Vilka gemenskaper och sammanhang formar din vilja och din längtan? Och kanske viktigast av allt, vågar du erkänna för Jesus att du inte alltid vill sluta tjäna mammon och vara radikalt generös som Jesus? Om du är som jag så är det så. Så kan det vara så i ditt liv. Pratar du med Jesus om din längtan och din ovilja? Vi blir splittrade människor. Vi vill älska Jesus, men vi dras minst lika mycket åt andra hållet. Och så går det så här. Vi är i det ena diket än det andra, håller på man nästan att säga. Men den bilden funkar inte riktigt här. Och en aspekt nu då. Nu kommer vi till, det här var lite allmän inledning om konsumtionskulturen då. Jättepositiv och uppmuntrande. Halleluja, ska vi tjacka bara. En aspekt av den här konsumtionskulturen då, vad är det? Jo, det är status som vi ska prata om. Och status, det är ett annat ord för heder. Alltså det vill säga ett socialt anseende, att man blir liksom, får lite värde i förhållande till andra människor. Att man blir någon i ett socialt sammanhang. Och därför så skulle jag vilja kalla konsumtionskultur för en hederskultur. Det ordet brukar vi kanske använda om vissa andra saker, men det är en hederskultur där vår plats i samhällshierarkin bestäms av vad vi konsumerar, om vi förenklar något. Tänk bara på influencers. Det är ju en produkt av vår kultur. De fanns inte på medeltiden, eller vi kanske jag ska säga. Vi är väl någon slags små influencers allihop. De fanns inte på medeltiden. Eller i andra tider. Eftersom man i de här tiderna uppnådde heder genom att tillhöra en fin familj, ha ett visst yrke eller göra vissa gigantiska stordåd på slagfältet eller liknande. Vårt värde, vår heder, vår status. Olika ord för samma sak. Ja, de får vi i vår tid och försvarar vi kanske också i vår tid genom att konsumera. Vi köper oss värde. Socialt värde, ska jag säga. Och den här känslan att vara någonting, att vara värdefull, en stark kraft i våra liv. Därför vi oftast blir så övertygade av den här kulturen. Några väldigt enkla exempel på det här med status. Vi är ju beredda, flera av oss, att betala ganska mycket mer för märkesvaror även om kvaliteten inte är jättemycket bättre. Varför då? De ger oss värde i förhållande till andra. Och det här har jag tänkt mycket på. Priset på en bostad följer väldigt sällan kvaliteten på tak, grund och stomme. Utan på vad då? Saker som läge och andra saker som gör oss till vissa människor och gör att vi får en viss status. Och om du jämför dig med andra människor, då känner du till statusens makt i vår tid. Det är som att vi får ett värde, eller oftast ett minskat värde, ju mer andra är på de här fina resorna som vi ser på bilderna. Eller kanske köpt den där grejen eller gjort det där. Eller på den där fina restaurangen eller vad det nu kan vara. Eller har de där power toolsen. Och vad känner vi då? Vi behöver också göra det för att duga till. Otroligt liksom, jag vet inte vad jag ska kalla det, nästan demonisk logik att hela tiden behöva göra lite till, köpa lite till, greja lite för att vara okej och duga. Ja. Som med mycket av undervisning och predikan så finns det vissa pedagogiska förenklingar. Om det någon vill ha hela nyanserna kan vi ta upp samtala i 5 timmar efteråt. Men, nu, det så, men jag tror ändå att det finns något här som vi behöver få syn på. Sen kan vi problematisera och se fler nyanser. Statusen är en kraft i våra liv. Och dagens text som vi ska läsa, den lär oss 2 saker. Statusen är den här starka kraften, men att det finns också ett motgift. Så låt oss läsa från Matteus 6. Vi ska läsa vers 2-4, men jag börjar bara med vers 2. För där har vi punkt 1, nämligen att statusen är en stark kraft. Och vi kommer in i bergspredikan där Jesus pratar om liksom bra grejer man ska göra, men hur det kan gå snett. När du ger almosor, det vill säga gåvor till de fattiga, låt då inte stöta i basun för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska prisa dem. Vilken sorts människa vi har formats till avslöjas av den lön eller det värde som vi söker genom vad vi gör, hur vi beter oss och vad vi på något sätt prioriterar och längtar efter. Det har vi varit inne på. Och här så står det ju då att hycklarna i synagogorna lät stöta i basun. Det här är ju en retorisk överdrift. Jesus överdriver för att få fram en poäng, va? Och vad är poängen han vill få fram? Jo, att man gav med syftet att människor skulle prisa dem. Och vad då prisa? Vad är det för något? Det är statusspråk. Prisas, det är alltså att bibehålla eller öka sitt sociala anseende. Om jag kunde skylta med att jag är väldigt god här borta och kan ge de här grejerna så tycker ni alla att jag är jättebra. Då får jag en helt annan plattform här i samhället som jag kan agera utifrån. Och de här människorna, de levde i en hederskultur där lönen var att man liksom fick klättra på den här statusstegen. Och man ska komma ihåg, ja, vi ska inte liksom måla upp det här som att det var hemska människor. Det här är ju människor som älskade Gud och ville leva helt och fullt för Gud. Men i deras samhälle var de helt körda om de inte hade socialt anseende. Och här ser vi också hur stark och subtil statusen är. Tänk bara, märker ni vad som händer här? Jo, texten beskriver hur människor försöker följa Guds lag. Inom den judiska lagen skulle man ge till de fattiga och det var väldigt betonat till liksom änkan, den faderlösa och invandraren som fanns i landet. Och här stack det judiska folket ut på många sätt. Det är och var något gott och viktigt. Men hederskulturen på den här tiden hade format de här människorna och deras vilja och längtan så mycket att till och med Guds lag, något fantastiskt gott, blev ett sätt att bevara sin plats i statushierarkin. Eller till och med att klättra i den. Det här givandet som skulle liksom utjämna ojämlikheten blev något som cementerade hierarkin. Jag ger på ett sätt så att den som är där nere fortsätter, så att säga, där nere fortsätter att vara där, medan jag bara titta så stor och fin jag är här. Jag har grejer att komma med. Hur härjar statuskrafterna i ditt liv? Om du är som jag, då brottas du från och till med självbild och en känsla av värde. Att duga till eller vara okej, eller vilket uttryck man ska göra. Och det gör oss väldigt känsliga för jämförelser, men kanske oftast bara på vissa områden. Alltså jag bryr mig inte särskilt mycket om mina motorintresserade grannar i Hycklinge, där vi är ibland utanför Kisa. Och de här på somrarna när de har semester, då håller de på mecka med grejer, och sitter man där, kommer de och kör förbi. Men ena stunden är en jättefin restaurerad flakmoppe, nästa stund är en amerikanare, nästa stund är en sån sportbil. Jag bryr mig faktiskt inte alls om det. Möjligen med undantag av Kentas röda flakmoppe. Alltså den är så grym, va? Jag vet inte vad jag skulle ha den till, men tänk bara ha en röd flakmoppe. Alltså den är så snygg restaurerad. Ja, okej. Okay. Jag bryr mig lite. Däremot så vill jag ha böcker som visar hur smart jag är. Och liksom köpa och laga massor med god mat och dryck som visar vilken fin stil jag har. Och gärna också då notera hur kollegorna på jobbet på den här jobbresan inte alls fattade hur fin restaurang jag hade valt ut. Vem var högst i den statusskalan? Och hör mig nu rätt. Många av de här sakerna jag nämner, flakmoppe, inte minst böcker och god mat, är Guds goda gåvor till oss. Men i en konsumtionskultur blir de här sakerna ett medel att försöka vara något i relation till andra människor. De blir ett medel att få värde, status, anseende, istället för ofta att ära Gud med dem. Det är nästan så att statusen blir det högsta goda, så att det tar Guds plats och blir det Bibeln kallar för en avgud. Så kanske vi behöver oss fråga den här frågan. Vad är det vi köper för att få mening och värde? Och för att känna oss äkta? Vad är det vi köper för att duga till? Och känna att vi är okej i relation till andra människor. Det är intressant att Bibeln inte lyfter fram ord som mening och äkthet. Men de är väldigt vanliga i vår konsumtionskultur. Kan det säga någonting om vartåt kulturen vill dra oss? Än en gång, då, kom ihåg nu, det är inget fel med att köpa en flakmoppe om det är det man behöver. Det som blir problemet är när vi tror att den ska ge oss den typ av mening eller det värde som det inte kan ge. Om vi tror att det blir ett sätt att undermedvetet eller liksom att klättra i den här samhällshierarkin och bli någon. På något sätt. Den andra punkten, finns det ett motgift mot detta? Svaret är förstås ja. Den här texten är uppbyggd på det sättet att först säger Jesus vad man inte ska göra, och nu kommer han till vad vi ska göra istället. Så säger han så här i vers 3 och framåt. Nej, när du ger allmosor, Låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Ja, som vi har sagt så handlar status om att bli sedd. Och bli sedd på ett visst sätt. Nämligen bli sedd på ett sätt där jag tillskrivs anseende, värde eller heder. Och motgiftet mot det här, det är det fördolda. I det fördolda finns inte människorna som vi jämför oss med. I det fördolda kan vi inte skylta med våra liv. I det fördolda behöver vi inte konsumera för att kompensera vår känsla av att inte duga till. I det fördolda ser Gud oss. Eller kanske ska man säga, är vi sedda av Gud? Jag vet inte det här. Gud, storebror, ser dig. Det kanske en annan liksom, känns, låter lite annorlunda. Men vi är sedda av Gud och det gör hela skillnaden. Om vi har en djup erfarenhet av att Guds lysande ansikte liksom bara lyser emot oss, har vi en större motståndskraft mot den här statusen som för oss i riktningar bort ifrån Gud och bort ifrån efterföljelsen. Och det som det fördolda påminner oss om, det är att Guds ansikte lyser mot oss alldeles oavsett om vi är slav eller fri, hur mycket pengar vi har, om vi är man eller kvinna, om vi är grek eller jude. Ja, och vi kan översätta dem där till andra kategorier i vår tid. Det fördoldas lön är att slippa få ett värde i relation till vad andra köper. Det fördoldas lön är att få upptäcka friheten som finns i att älska Gud över allting och inordna alla andra saker med Jesus i centrum istället för statusen i centrum. Till slut då, vad ska vi göra? Mycket för alla problem kanske vi har. Hur kan vi då sluta, eller kanske åtminstone på ett lite mindre viljelöst, dras med av den här kapitalistiska hederskulturen som vi lever i? Den här tävlingen om att vara något på väldigt många subtila sätt. Ja, det första jag tror vi behöver höra, det är evangeliet, den goda nyheten. Du behöver inte konsumera för att bli sedd. Du är redan Guds ögonsten och inget du kan köpa kan lägga till någon slags värde inför Gud. Och du kan få erfara det i det fördolda. Du är sedd av Gud. Du är Guds ögonsten. Det är det första. Det andra som vi skulle kunna göra, det är att om vi vill då slippa då kvävas av tistlar som status, för att anspela på vad Fredrik Lignell talade om förra söndagen, så behöver vi då erfara det här att vi är sedda av Gud i det fördolda. Men risken med även mötet med Gud och andliga övningar i en statuskultur eller i en kapitalistisk konsumtionistisk statuskultur, det är att även de här grejerna blir försök att duga till. Precis som de här hycklarna från synagogorna som vi läste om, de gjorde ju Guds lag för att försöka duga till. Och här tror jag det är viktigt med det här ärliga samtalet med Jesus. Inte det äkta samtalet med Jesus, utan det ärliga samtalet med Jesus. För någonstans så tror jag vi behöver erkänna för oss själva att vi inte riktigt klarar av det här själva. Och att vi ibland inte vill och inte längtar efter det här enormt vackra livet som Jesus ger oss. Vi längtar också efter det. Kom ihåg, jag sa i början att vi är splittrade. Men det finns också den här splittringen att vi dras åt båda hållen. Och ibland tror jag vi behöver erkänna det. Säga som det är. En gammal predikant som var här i Johanneskyrkan när jag var några år yngre sa alltid det. Upp med skiten på bordet. Och låt Guds ljus lysa på det. För det som händer när vi säger som det är, när vi tar upp skiten på bordet, allt det som inte är så kanske fint och härligt i vårt liv. Jag skulle önska att jag älskade Jesus mer, men jag gör inte det. När vi säger det till Jesus, vad tror ni händer då? Ja, inte blir han så här sur. Jaha. Jag som trodde att du älskar mig, nästan lite stött. Tvärtom. Det är ju då vi bjuder in Jesus i våra liv. Och den här helande, händer något mirakulöst när man erkänner att man inte kan själv. Och jag vet inte om ni känner till det, men jag tror det finns miljoner och åter miljoner människor som har gått det här 12-stegsprogrammet utifrån missbruk som börjar där. Jag kan inte själv. Då händer något. Och när vi är i det ärliga samtalet, då kan mycket gott hända i våra liv. Å ena sidan kan vi utveckla, eller om du inte har hittat det här stället redan, hitta ställen, platser, sätt att sola dig i Guds lysande ansikte och få den här djupa erfarenheten av att du är älskad av Gud. Alldeles oavsett hur mycket pengar du har eller vilken status, eller alldeles oavsett allt. Det tar tid, men du kan få hitta en plats där du får möta Gud där. Å andra sidan kan vi vara lite rebelliska och svära i mammons tempel, eller ska vi kalla det statusens tempel, ska jag säga. Och inte jaga sånt här som ger mening, äkthet eller värde då i vår konsumtionskultur. Och igen då, för att tjata, det är inte fel på grejerna i sig, utan när de blir ett medel att duga till och få ett värde. Det är då de får ett liv som liksom ett eget liv i våra liv. Blir en tistel som kväver oss. Och vad kan vi göra konkret? Ja. Ge mer tid och pengar till församlingen. Utan att skylta med det. Jag har inte fått betalt att säga det av församlingsledningen. Och varför säger jag det? Därför att det är mycket enklare att ge till det lokala än något långt där borta som man inte känner till. Och det går att ta små pyttesmå steg. Någonting kommer hända med dig och ditt liv när man gör så. Ingen behöver ge mer än vad man faktiskt kan. Om då menar jag faktiskt kan. Det är inte det vi snackar om. Köp färre saker och lev enkelt. Det är också en sånt här. Det rådet får man ju alltid. Det är svårt. Kanske man ska sluta köpa varor utifrån märke och försöka enbart, om så mycket det bara går, se till kvalitet och miljöfrågor. Eller i varan. Kanske ska några av oss radera appar på telefonen som gör att vi hela tiden jämför oss med andra. Ja, nu har de varit där. Ja. Oh, så solbrända de är. Och jag då? Likblek. Vad betyder det? Dålig, dålig, dålig. Om du har ett stort hus eller något annat stort som kan, skulle kunna vara en sån här statussymbol, använd det för Guds rike. Och vi som är lite engagerade i det här unga vuxna-verksamheten här i Johanneskyrkan, alltså det som slår mig är, tänk, det kanske många av er som har ett stort hus. Barnen har flyttat ut för ett tag sedan, det ekar lite tomt, men ja, man har inte flyttat än. Då, vet du vad man kan göra då? Kan man hyra ut till en ung vuxen för ett billigt pris. Och tänk då, om det är så att om man gör det och liksom det här landar på ett bra sätt, då kan man ju också få vara en lite kanske erfarare liten en annan en liten erfaren människa som är lite där i bakgrunden också kan få vara med och bidra till en människa som flyttar hit från någon annanstans och kanske navigerar och utforskar vad livet ska innebära. Tänk vilken fantastisk grej. Använd sakerna till Guds rikes, för Guds rikes skull, istället för att de ska boosta din status på något sätt. Och kom ihåg i de här tre punkterna som jag pratat om här nu, att höra evangeliet, tala ärligt med Jesus, och det tredje, gör. Så ska vi komma ihåg här nu att vårt hjärta, alltså vår vilja och vår längtan, formas både av bra saker vi gör och när vi ber till Gud för dåliga. Så det handlar inte bara om att sitta där i kammaren och be och sen ska det aldrig hända något. Man kan formas minst lika mycket genom att ge och liksom vara i bra saker. Det tar vi med oss. Nu har jag pratat länge nog och ska avsluta. Jag tänker så här, evangeliet idag i konsumtionskulturens statushets, det är att vi är Guds ögonsten. Ja, jag ska inte gå in. Alltså, jag fyller 50 nästa år. Alltså, jag håller fortfarande på att brottas med den här frågan. Hur svårt kan det vara? Jag vet inte, jag är kanske lite trög så här, men det verkar väldigt svårt. Men tänk om vi i Johanneskyrkan liksom ännu mer skulle få upptäcka den här sanningen. Och inte bara här uppe i huvudet utan här nere. Och bli såna här sköna lirare som bara har erfarit hur älskade vi är. Och att vi kan liksom vi kan slippa vara ängsliga över vissa saker och bara liksom agera och leva ut det här, att det inte finns något vi kan köpa som ger oss mer värde än det. Det finns inget vi kan liksom lägga till, plussa på något sätt. Vi kan släppa taget, lyfta ner axlarna och vi kan sluta köpa oss mening och värde med produkter och annat och istället få upptäcka att Jesus gör oss helt och fullt levande och ingen annan kan göra det.